För precis 4 veckor sedan idag så var jag i en ganska stor stad i Centralasien. Och där träffade jag en mongolisk kvinna som vi kan kalla för Ariona. Jag kände henne sedan tidigare när Maria och jag bodde i Erdenet i Mongoliet på 90-talet, så kom Ariona till tro på Jesus. Det är en ganska lång och väldigt spännande berättelse om hur det gick till. Men det är inte fokus idag. Jag kan säga så här att hennes mormor var halvsidigt förlamad efter en stroke och blev omedelbart och mirakulöst botad efter förbön av några mycket nervösa nykristna tonåringar. Så kom Ariunas mormor till tro och därefter kom Ariona själv till tro på Jesus. Nu idag så är hon utsänd av församlingen i Erdenet till en stor stad någonstans i Centralasien där hon jobbar som missionär. Hon har flyttat dit för några år sedan. Hon har lärt sig språket i det landet. Hon har lärt sig ytterligare ett språk som är besläktat med alla de språken som talas i Centralasien. Hon läser på universitetet. Hon är 30 år men har ändå lyckats komma in på universitetet. Läser International Relations. Vad blir det då? Ja, ni förstår. Något utländskt. Och hon bor i en studentkorridor. Och tillsammans med henne i den här studentkorridoren så finns det kvinnliga studenter från Afghanistan, från det landet där hon bor och ifrån Turkiet. Och de har ju blivit lite nyfikna liksom, på den här Genghis Khans dotter eller liksom den här missionären från Mongoliet som läser i deras stad, läser på universitetet där. Så hon har liksom lärt känna dem, börjat prata med dem och har fått dela evangeliet. Börjat prata om Jesus med de här. Och det intressanta var att särskilt 2 turkiska tjejer från en konservativ muslimsk bakgrund blev riktigt nyfikna och överraskade och sa: är det det här som ni kristna tror på? Det hade inte vi koll på. Och det här hoppet som ni har utifrån er tro på Jesus, hoppet om evigheten, hoppet om livet här, det hade vi aldrig hört om. När jag träffade henne då för 4 veckor sedan så, och hon berättade det här, så blev jag ju dels glad för att Maria och jag har ju bott både i Mongoliet och i Turkiet, och att då få höra om mongolska missionärer i Centralasien som delar evangeliet med turkar, det kan inte bli mer episkt, eller hur? Men det påminner mig också om temat eller liksom ordet för dagen. Att hans namn, inte Hans namn, det är en annan sak. Hans namn, Jesu namn, ska ge folken hopp. I Matteus 12 och 21 så står det om det. Att det finns en lång utläggning där om hur den Messias ska vara. Och så står det att hans namn ska ge hopp åt folken, åt folkslagen, långt bortanför där han själv befann sig. Så Ariona var ju utsänd liksom som en hoppets agent, precis som vi kommer att upptäcka att vi alla är tillsammans. Vi är alla hoppets agenter, vi är alla utsända som hoppets agenter. Jag förstod på Ulrika här i början att hon, precis som jag, hade tänkt lite åt fel håll när man hörde ordet agent. Det jag tänkte på en gång, det var ju den här killen. Hoppets agent, ja, jag vet inte, men agent i alla fall. Nu kanske jag daterar mig själv här när det liksom den här mannen man tänker på när man tänker på agenter. Men det får vara så. I alla fall, det var min liksom första tanke. Oj, okej, hur får man ihop det här nu då? Men då frågar jag ChatGPT, eller farbror Chad som jag kallar honom. Förlåt. Så fick jag veta att ordet agent har flera andra betydelser än James Bond. Först och främst så betyder agent någon som agerar och någon annans vägnar. Va? Det är ju klockrent. Någon som agerar och någon annans vägnar. Det är väl lite det vi har i det svenska uttrycket agentur. Alltså någon som representerar och utför någonting åt någon annan. Och jag tänkte, det där är ju klockrent. Det är ju i betydelse väldigt likt ambassadör, emissarie, eller varför inte missionär? Någon som är sänd för att representera någon annan och utföra ett uppdrag i dennes namn. Jag lovar, jag försökte inte få det till en missionsgrej liksom, utan det var ChatGPT:s fel. Ja. I flera veckor så i den här kyrkan så har det predikats om hoppet, det kristna hoppet. Alla de här fantastiska predikningarna ligger på församlingens hemsida. Man kan återkomma till någon av dem eller lyssna i kapp. Kanske någon här som inte alls har lyssnat till dem tidigare. Det är helt okej. Men de finns där i alla fall. Hoppet om vad Jesus ska göra. Hoppet som ett ljus i den här mörka världen, som en gryning efter natten. Hoppet om hur Gud ska ställa allting till rätta, inte bara i våra liv utan hela skapelsen, hela universum. Det är det det har handlat om. Och jag ska inte upprepa allt det där, det har vi inte tid med. Men jag vill understryka en sak. Och det är att det här hoppet gäller ju inte bara vad Jesus ska göra eller liksom hur det blir i himmelriket en gång. Det är det också. Och det är en väldigt, väldigt viktig del. Och egentligen vill jag prata mer om det. Jag älskar att prata om den kommande världen, himmelriket. Jag kan hålla på med. Det gör vi alldeles för lite. Men jag får inte det. Jag måste betona något annat eller stryka under något annat. Och det är att det kristna hoppet, alltså det är inte bara det Jesus ska göra, utan det är Jesus själv som är vårt hopp. Hans person, den han är, hans karaktär. Han är vårt hopp. Så hoppet är inte en filosofi, en lära, en tanke. Utan det är en person. Jesus är vårt hopp. Över 40 gånger så står det i Saltaren, i Bibelns sångbok, att jag sätter mitt hopp till Herren. Mitt hopp står till dig. Så över 40 gånger så finns den här betoningen i Saltaren. Det är klart att vi ska hoppas på vad Gud ska göra. Hjälp mig i den här situationen. Men mer än det så är vårt hopp vem han är. Är du med? Alltså vårt hopp blir en slags väntan och en längtan efter hans närvaro i våra liv. För då kan vi klara precis vad som helst. När Maria och jag bodde i Erdnet i Mongoliet så hade vi, jag tror det var på toadörren. Alltså egentligen så borde ju kungafamiljen ha suttit där, och det kanske den gjorde. Jag är lite luddig i minnet här. Men om vi nu hade kungafamiljen så hade vi dessutom ett sådär, idag låter det lite klyschigt, men det är så sant. Ett uttryck som lyder så här: I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Det är lite sådär Instagram, liksom pepp. Men det är sant. Vi vet inte hur det kommer att bli i framtiden, vad framtiden för med sig. Men vi vet vem som för oss in i framtiden. Och honom kan vi lita på. Vi är ju så sugna på att ha koll, ha kontroll. Vi planerar, vi vill veta hur det ska bli. Och det i sig behöver inte vara dåligt, men det kan gå alldeles för långt. Och jag har behövt lära mig och behöver lära mig. Jag tror att vi alla behöver lära oss att lita på den som har koll. Även när han inte talar om för mig hur det kommer att bli. Petrus vid ett tillfälle ställde frågan till Jesus: hur kommer det att bli? Han ville ha koll, han ville förstå. Motivationen framgår inte, men han ville ha koll. Och Jesus sa: följ mig. Han sa inte: okej Petrus, sätt dig ner, nu ska jag berätta för dig hur det kommer att bli. Petrus, ni vet, klippan som Jesus ska bygga kyrkan på, vill veta hur det ska bli. Och Jesus säger: följ mig. Lita på mig. Var med mig. Så får du se. Guds svar på Petrus oro eller nyfikenhet eller känsla av brist på koll var: kom. Var med mig. Gå med mig. Det var inte en film eller profetisk bild av hur det ska bli i framtiden. Och det är svaret till dig och mig idag också. Ja, Gud kommer att göra bra grejer. Ja, vi vet hur det kommer att bli i himmelriket. Men här och nu så säger Jesus, kom till mig, var med mig, lita på mig. Men hur kan vi göra detta? Hur kan vi hoppas på och lita på Jesus? För att någon predikant har sagt det, eller för att det står i en 2000 år gammal bok att vi ska göra det. Alltså allt kommer tillbaks till en historisk händelse, nämligen att Jesus uppstod från döden. Allt står och faller med att Jesus dog för våra synders skull och uppstod ifrån de döda. Den historiska händelsen som är uppståndelsen, det är den som säger, ja, honom kan vi lita på. Även när jag inte har koll, även när vi inte vet, även när vi inte förstår, så kan vi välja att lita på honom. För han har övervunnit döden. Jag tittar ibland på korta videos från organisationen The Bible Project. De som känner ni till dem, The Bible Project. De gör översiktsvideos över bibelböcker och en massa annat tematiska liksom, berättelser genom Bibeln. Och de har gjort en video som handlar om hopp. Om det kristna hoppet. Och den är 2,5 timmar lång och vi ska se den nu. Nej. Så här säger de i den, översatt till svenska då. Guds historiska trofasthet motiverar hopp för framtiden. Du ser framåt genom att se bakåt. Bibliskt hopp är inte optimism baserat på oddsen. Det är att vänta på att Gud ska skapa en framtid lika överraskande som en korsfäst man som uppstår från de döda. Kristet hopp ser tillbaka på den uppståndne Jesus för att kunna se framåt. Så, vårt hopp är Jesus själv. Ja, det han gör och allt det där. Men framförallt, vårt hopp är Jesus själv. Och beviset för att han går att lita på, det är uppståndelsen. Att Jesus dog och uppstod från de döda. Amen. Eller? Ja, nästa steg. Det är vårt hopp. Vi är dess agenter tillsammans. Jag tror inte att jag behöver säga så mycket om situationen i världen idag. Om oron och hopplösheten, klimatet, konflikterna, Ukraina, Gaza, Sudan, populismen i politiken i Sverige och globalt, migrationspolitiken inte minst. De stora frågorna som liksom påverkar var och en av oss. Plus den allmänna osäkerheten över livets skörhet. När jag var ung så brukade vi halvt skämtsamt, halvt på allvar säga, så man vet ju inte hur det kommer att bli. Man kan få ett piano i skallen eller bli påkörd av en buss. Och just det där sista tar ju lite extra just i de här dagarna. Vi vet inte vad som väntar. Och om man lägger ihop allt det här, den allmänna osäkerheten inför livets skörhet och liksom hur kort det kan vara. Och den här globala liksom röran som vi befinner oss i. Så alltså kan det bli ganska bistert. Jag sa att jag skulle inte säga så mycket om situationen i världen, men nu gjorde jag det. Joel Halldorf, som tydligen finns med i Korrens redaktion och skriver ledare. Han säger så här bara förra veckan. Vårt land plågas av en ny epidemi. Han hänvisar såklart till coronapandemin här. Den epidemi som sprider sig över Sverige stavas uppgivenhet. Symptomen är tydliga, en känsla av vanmakt, en förlust av framtidstro. Det finns siffror på detta. Nyligen rapporterade ungdomsbarometern att bara 25% av svenska ungdomar ser ljust på framtiden. Så det är helt förfärligt. Det har säkert en väldigt massa randiga och rutiga skäl och vi ska inte gå in på det. Men det här är ändå verklighet. Att det är bara en fjärdedel av svenska ungdomar som har hopp inför framtiden. Som ser ljus på framtiden. Något är ju galet alltså. Och Guds svar på allt det här, det globala och det ytterst lokala. Guds svar på det, vad är det? Det är inte James Bond, det är du och jag. Det är vi som är botemedlet. Det är vi som är vaccinsprutan. Församlingen. Varför Gud valde att göra det så? Varför Gud valde att sända oss in i den här världen som hoppets agenter för att motverka oron och hopplösheten och vanmakten? Det vet inte jag. Men jag vet att det är så. Och eftersom det är så, så är det lika bra att gilla läget och liksom tillsammans med varandra se på vilket sätt då? Hur blir vi tillsammans hoppets agenter i den här röriga, hopplösa eller känslan av hopplöshet i världen? Ja, en av sakerna är ju självklart att vi inte gör det enskilt utan att vi gör det tillsammans. Det tänker jag inte gå in så mycket i, men det måste vi stryka under. Det är inte du som är hoppets agent. Det är vi som är det tillsammans. Du behöver inte kunna allt. Men tillsammans så blir vi hoppets agenter i den här världen. Tillsammans blir vi som fyrbåkar i en mörk och hopplös värld. Det låter ju helt absurt, för vi är ju inte, eller jag vet inte, du kanske är det, men jag är inte perfekt och fullkomlig. Och jag brottas med samma liksom frestelser till vanmakt och hopplöshet som andra gör. Och ändå har Gud bestämt att ni tillsammans med mig, säger Gud, så blir ni de här hoppets agenter. Det finns ett tillfälle i apostlagärningarna, alldeles i början av apostlagärningarna, när lärjungarna pratar med Jesus och avslöjar liksom hur totalt bortkollrade de är. Hur förvirrade de är. De säger, åh Jesus, är det nu som du ska upprätta Israel? De har liksom, de lever i någon slags paradigm, i en slags bild av så här ska det bli. Är det precis som Petrus, liksom, hur ska det bli? Och svaret då var, kom och följ mig. Så nu igen då, några år senare, så säger lärjungarna, är det nu du ska göra det här? Är det nu du ska bli ordning liksom på torpet? Och Jesus, den här gången, vad säger han då? Han svarar inte på frågan, han säger, ni ska bli mina vittnen. Ni ska gå. Lokalt och globalt. Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Den här gången är Guds svar på oron att gå. Och det är de här två sakerna. Kom till mig och gå dit där du är och bortom. De två polerna liksom hör alltid ihop i Nya Testamentet. Och de är svaret på världens oro. Kom till Jesus, sänds ut av honom. Var mina vittnen. Det är lite som, jag tänkte på, jag blev så liksom inspirerad av Joel Halldorf där med virus och vi är liksom vaccinet och antikroppar och allt sådär. Men allt det där är ju mot. Och det är så tråkigt att vara mot hela tiden. Jag tror att vi också är probiotiska. Att vi är för saker. Vi är för det goda. Vi är för, det vet ni ju. Vi är för det som är rätt. Vi är för empati. Vi är för sympati. Vi är för rättvisa. Men vi är också mot orättvisor, dålig behandling av människor, girighet och så vidare. Så vi är sända för att vara både för och mot. Och vi är det i ord, handling och i den heliga andes kraft. Det är så det går till. Det är liksom inte bara ord. Det här gäller inte bara de som är duktiga att prata. De är hoppets agenter. Eller de som är bra på att få något gjort. Det är de som är hoppets agenter. Nej, tillsammans. I ord, i handling och i andens kraft så är vi hoppets agenter. Vi är vittnen. Vi är svaret på oron genom att vi är med Jesus och sänds av honom till den här världen. Är du med? Nej, två är med. Bra. Ni andra får fråga grannen, vad pratar han om? Eller så får ni lyssna på det här en gång till sen. Lite konkret då. Får jag bli lite konkret? Det blir lite jobbigt, men så är det. Att vara liksom en hoppets agent i all sin brustenhet och svaghet och egna brottningskamp och så vidare, i samma värld som alla andra. Vi lever inte i en bubbla. Vi har liksom inte lämnat den här världen. Vi har blivit sända tillbaka i så fall. Så hur är vi i ord och handling och handens kraft Jesu vittnen. Ja, en sak är att ha en livsstil och en inställning till livet som föder nyfikenhet och frågor. Första Petrus 3:15 så står det om det. Håll Jesus hel i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Och första gången jag läste det här så tänkte jag, men det är ju ingen som frågar mig om mitt hopp. Asch då, vad gör jag nu? Ja, jag tror att det har att göra med att leva på ett sätt som väcker frågor. Att ha en inställning till livet. Det handlar, det behöver inte handla om att liksom vara yberradikal och vara konstig. Utan det handlar om att ha en, det kan det göra i och för sig. Men att ha en inställning till livet och ha ett sätt att leva. Och alltså leva i enlighet med sina värderingar. Så att det väcker frågor och att då vara beredd att svara. Det är ett sätt. Det är en sak. Det är ett område på vilket vi kan vara Jesu vittnen. Det är alltså Jesu vittnen. Jag hör ju hur det låter. Men ni förstår vad jag menar. Hoppets agenter då. Det låter coolare. Lev så att du får frågor. Om du inte får frågor. Så säg Jesus, varför får jag inga frågor? Så kommer han att visa dig på lite olika saker. Det var det här jag menade som var lite jobbigt. Och sen vårt umgänge med Jesus, det leder ju till handling. Det leder till att vi gör grejer. Det är inte bara en inställning och en livsstil, utan det leder till konkreta handlingar. Handlingar som sen leder till tillbedjan. I Matteus 5 och 16 så står det så här. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Här handlar det inte så mycket om att de hör era fantastiska ord. Vi behöver kunna presentera Jesus med ord också. Tillsammans åtminstone. Men vi behöver kunna agera på ett sätt som leder till att människor prisar vår fader i himlen. Så både en livsstil och en inställning som föder nyfikenhet och frågor. Och att göra grejer tillsammans. Som leder till att människor börjar tillbe Gud. Det kan handla om att föra kamp mot orättvisor. Social och politisk aktivism. Inspirerad av Jesus och ledd av den helige ande. Inte vilken social och politisk aktivism som helst. Men jag tror att det finns en kristen aktivism. Jag tror att det finns en andeledd aktivism. Som vi behöver erövra som församling. Det var ingen som sa amen till det. I smått och i stort. Det kan handla om att protestera mot ett rasistiskt skämt på fikabordet på jobbet. Oh, det blir så dålig stämning. Oh. Men ibland behöver vi skapa dålig stämning. Ofta skapar vi god stämning. Det har vi många berättelser och vittnesbörd om. Men ibland behöver vi sätta emot. Det där är inte okej. Det kan handla om det. Då. Det kan också vara att stå upp för alla människors lika värde. Både de ofödda och de födda. Migranterna. De svaga, de som är onyttiga i samhället. De som är, vad ska vi säga, varierade på olika sätt. På många olika sätt. Annorlunda. Som inte passar in. Alla har ett lika värde. Och det behöver vi stå upp för på olika sätt. Men Magnus, det här låter ju politiskt. Ja, det är politik. Men det är inte partipolitik. Det är en väldig skillnad. Jag tror inte du hittar något politiskt parti som just skriver under på allt det där jag nämnde här. Det finns ju partier som claimar Jesus och säger att han hör till oss. Jag vet inte. Om man tittar i Nya Testamentet så tror jag vi hittar saker som inte riktigt stämmer in i något politiskt parti. Men evangeliet och Jesus är väldigt politiska och det här behöver leda till handling som väcker hopp. Några frågor till slut. De dyker upp här. Och du som gillar att fota av sånt här, du kan fota av det. Det kommer att finnas på hemsidan också. Och det är inte tänkt att du ska svara på de här frågorna nu. Utan det här kan du ha med dig. Och det här är ju en perfekt grej att bearbeta i hemgruppen till exempel. Vem du hoppas på, hur det påverkar ditt liv här och nu, om det gör det ens. Vad svarar du när du får frågor? Får du frågor? Hur kan du agera, leva så att det märks, så att folk faktiskt frågar? Och hur kan ni som hemgrupp vara hoppets agenter tillsammans? Alltså jag vet att så fort man tar upp konkret handling och dessutom börjar prata om social och politisk aktivism, visserligen ledd av den heliga ande, så är det lätt att få kramp. Men jag kan inte, jag vet inte, jag orkar inte. Ta det lugnt. Håll dig nära Jesus. Håll dig nära Jesus. Han är hoppet. Och han sänder dig och oss tillsammans att agera och leva på ett sätt som kommer att föda nyfikenhet, frågor och hopp. Få inte kramp. Släpp det och håll dig nära Jesus. Till slut då. Hoppets agenter. Du och jag. Vi tillsammans. Vi hämtar vår näring i vem Jesus är. Vad han har gjort, nämligen uppståndelsen. Och att han är med oss genom den heliga ande. Ända till slutet. Här och nu och ända till slutet. Eller den nya början om man hellre vill se det så. Alltså både historien och framtiden motiverar och ger näring åt vårt hopp. Att vara hoppets agenter tillsammans, det är att känna den uppståndne Jesus. Att följa honom. Att vara med honom. Och att sändas av honom för att i ord, handling och andens kraft visa vem han är. Då kan vi ge hopp till folk i andra länder. Eller vi kan på det sättet ge hopp till våra grannar, våra klasskompisar, arbetskamrater eller familjemedlemmar. Följ mig, säger Jesus. Var med mig. Låt mig sända dig tillsammans med andra. Jag går med varje dag till tidens slut. Både här och där. Både i Linköping och i Centralasien. Och ännu längre bort. Låt oss be den bön som har följt oss genom hela den här predikoserien. Vi kan be tillsammans. Gud, du som är hoppets Gud. Fyll vår tro med all glädje och frid och ge oss ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Amen.